Evangelium är ett glädjens budskap. Lennart har hört talas om det. Det är en spännande resa man är på det här. Den här gruppen, eller Jonne och jag och något till, när det startade upp det här, så hade vi liksom en tanke från Herren att söka oss tillbaka mer till grunderna. Eftersom vi kanske insåg ganska många att det har blivit, i alla traditionella församlingar så har det gått in mycket rutin och tradition som egentligen inte hör Gud till. Och som tar kraft och resurser liksom. Och vad ska man lägga ner en massa energi på det som ändå inte har Gud till? Vi satsar väl allt på det som betyder mest. Och då ingick det då liksom att söka sig tillbaka till grunderna då. Jag då som var pingsvän hade en hel del att ta itu med uppe i huvudet. Lär och satser och sånt där då, som man aldrig själv har funderat på. Utan man bara har blivit undervisad om att så här är det. Sen om man bara söker i ordet, då ser man, ja det kan ju betyda så, men det kan ju betyda så också. Och så håller man på med det här virvaret några år och så blir man bara förvirrad. Och kunskap har aldrig hjälpt mig, kan jag säga. Men Jesus har hjälpt mig. Nu är man inne på ett nytt sånt här begrepp. I söndags var det första advent. Och då har jag blivit lärd så här att advent, det betyder ungefär förväntan. Så hade jag alltså gått och trott att det betytt. Och det kändes inte bra för mig. Jag gick och tänkte psykologiskt länge så här. Varför känner jag sånt obehag inför förväntan med på julen? Varenda människa går ju och lyser som stjärnor inför det. Inte jag. Ja, det gick jag och tänkte. Det är liksom bakgrunden min. Liksom, att där jag växte upp, det var väl julen kanske den värsta årstiden. Det var då polisen kom på besök. Det var då alla relationer gick sönder. Julen var ingenting vi längtade till. Inte jag i varje fall. Så det var ju inte för mig någon bra sak. Så när man då skulle börja redan 1 december och förvänta sig denna helg. Men det var bara ångestladdat för mig, tyckte jag. Så vi tog ju åtgärder. Eftersom jag hade fått lära mig att visa människor att man ska inte utsätta sig för vad som helst. Framförallt inte under de tider då man är svag då. Och det här var ju någonting som var en tid som var svag och jag var svag. Så jag lärde mig då redan från början när jag var kristen att undvika julen. Helt och hållet. Det gjorde för ont för mig helt enkelt. Och jag fann snabbt en stor glädje att vara ensam över julhelgen. Och sen utvidgade det där ytterligare innan. Om man åker in till stan så tänkte jag så här, ja men okej, nu ska stan förvänta sig Jesu här, vi ska fira Jesu födelsedag eller någonting. Man såg ju inte ett spår av det någonstans, nätt och jämt i kyrkorna. Det var ju någonting annat som hyllades, det var ju någonting annat vi höll på att skulle fira. Och jag hade gott och väl kunnat hoppa över det här psykologiska, jag tänkte. Det har inte mycket med andlighet att göra, men jag gjorde ju så då. Men andligt så har jag sett att advent betyder inte alls att förvänta. Utan advent, det kommer från latin. Jag menar, normalt när man studerar skrifterna så är det kanske hebreiska, arameiska och grekiska man liksom funderar lite på. Latin hör inte riktigt till saken. Det kommer ju från det romerska. Ja, men det gör advent också. Och det gör julen också. Det ligger närmare det katolska än det evangeliska, skulle jag vilja säga. Men vi har gjort en rutin utav det. Och jag förstår liksom det här. När de säger att vi ska fira Jesu födelsedag, som jag hade lärt mig. Det har jag aldrig fått ihop. För då skulle vi ju hålla på med det någon gång i september, oktober eller något sånt där då. Så det stämmer ju inte. Ja, men då har de sagt att de flyttar fram för att man skulle lägga den här högtiden över hedna offrets största dag. Vilket är midvintersolståndet då, när de höll midvinterbloten här då för hednas folket. Men det stämmer inte heller. Det brukar oftast ske så där en 3 dagar innan julafton. Så vad är grejen? Ja, det är en annan högtid. Och jag har fått frid över det. Jag har sett att vi firar 2 saker. Det är inte samma sak. För en kristen firar naturligtvis antingen att Jesus har kommit eller att Jesus ska komma. För det betyder så, latin, adventus domini, Herrens ankomst, betyder det. Okej, då kan man ju konstatera en sak så här då. Ja, Herrens ankomst är väldigt stort specificerat vilket tempel det ligger i, för han har ju kommit. Eller också väntar vi på att han ska komma. Båda stämmer ju. Så är det det advent är, ja då är det okej för henne. Sen kan jag kanske fira julen bredvid. Men jag firar inte, blandar inte ihop Jesus med det. Helst inte. För alltså, Jesus det är heligt, det är högt, det är mänsklighetens räddning. Julen är inte det. Det är kanske vissa köpmäns räddning. Och ni som har varit med på liksom den här undervisningen kring det babelska. Och har sett liksom köpmanskapets beroende och styrning i det. Så jag tror liksom att det hör mer ihop med det babelska. För om vi verkligen skulle fira en helg för att fira Jesu födelsedag. Om vi tänker efter själva. Hur skulle den se ut? Skulle det se ut som den här december, julafton och juldagen? Hur skulle det se ut? Jag är helt övertygad om det skulle inte se ut så här i varje fall. Men det här är till glädje för många, så jag vill inte liksom gå mot det. Fira julen, men blanda inte ihop det med Jesus. Men försök få in Jesus någonstans där ändå. För det är ändå det handlar om, ursprungligen. Så ordet advent och kyrkor som är stämningsfyllda och allting, det är klart att när man tänder alla dessa ljus och så syftar det på Gud på något vis. Men ordet advent betyder Herrens ankomst. Tempus icke angivet. Alltså, han har redan kommit, det vet vi. Jag tänkte spinna in på det lite. Om vi tittar på Lukas andra kapitlet och 8:e versen. Det här är alltså när änglarna uppenbarade sig för de som vallade fåren. Från 8:e versen då. I samma trakt uppehöll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de blev mycket förskräckta. Stanna där en liten stund. Det här var en så stor händelse. En så unik händelse. Så att det fanns inget annat att sända än en stor ängel. Och Gud manifesterar med sin egen härlighet det enorma som höll på att ske. En ängel och Herrens härlighet. Resultatet är för de här stackars herdarna där ute. Vart de varit alldeles förskräckta. Alltså de har sett någonting som var så oerhört så de får inte in i sin vanliga begreppsvärld. Och ni vet det som är okänt för oss, ja det brukar i första hand skrämma oss. Och så här reagerar de blev oerhört förskräckta. Så fortsätter jag då från 10:e versen. Men ängeln sa, var inte förskräckta. Så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Så han är född. Det vet vi ju. En par tusen år sedan. Och ett begrepp kring advent handlar just om det att han är född. Sen kan man lägga in begreppet Jahve då från gamla testamentet. Och då får man till ytterligare en vinkling, men det blir för krångligt. Och låt oss hålla oss till nya testamentet. Jag ska tala om varför sen. I varje fall. Sen förstärker ytterligare det här. Först uppenbaras Herrens härlighet, och det kan jag garantera er. En liten millimeter av det så dimper vi i golvet. Inte som de här fallande gudstjänsterna, inte så. Utan alltså Guds härlighet gör att vi står faktiskt inte på våra ben. Man ropar inte halleluja i första läget. Man blir lite fundersam och lite smårädd. Vad är detta för någonting? Det krävs någonting, liksom, någon yttre kraft sen då. En ängel eller Gud som lyfter upp en lite och ger en förklaring till vad som hände. Och här var det en ängel först som uppenbarade sig för dem. Och det var inte så att fåra hela gick omkring och såg änglar varenda dag. Det kanske var den enda gången i deras liv. Man hade sett något sånt. Och så Guds helighet dessutom. Jag menar, det som vi missade i paradiset efter syndafallet. Det är inte så väldigt vanligt att vi får vara med om det, även om Gud hade hoppats att mänskligheten skulle ha haft ett jämnt. Vi kom ju dit. Guds helighet fyllde allting där. Så de här var fyllda av fruktan och bävan. Tills att ängeln sa åt dem, var inte förskräckt. Res på er. Och då förstärker Gud i nästa steg. Jag fortsätter från 13 versen. Och plötsligt var det tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Så lät deras prisande till Gud ungefär. Ära vare Gud i höjden, frid på jorden och människor till hans behag. En stor ängla här. Alltså här skulle det verkligen manifesteras från himlen att det här är stort, mäktigt och avgörande. Och vad det handlade om att det har fötts en son. Det ligger en grabb i en krubba någonstans som ska ändra hela världens utgång. Denna lilla nyfödda krabat. Vem tror det? Om man håller ett litet barn i sin hand. Vem tror det att den här lilla krabaten som bara sprattlar, kan inte säga ett ord, äter och ja, det går in och ut bara, ska förändra hela planetens utgång? Hur kan man tro det? Men det var därför han kom. Han föddes, han som var Gud, blev kött. Han föddes som människa. Han valde att avstå från sin egen helighet och gudomlighet för att kunna vara människa bland människor och genomföra räddningsverket. Att upphäva syndafallet i sin egen person. Det var Jesu uppdrag. Men hur förstår man det? Vi förstår inte, men vi får tro på det. Och det är bättre att tro än att förstå. Behöver man liksom förstå för att kunna tro, ja, då får man ett handikappat trosliv. Men om man med hjälp av tron kan förstå, då blir det rikt. Vet du, de enkla människorna som inte behövde ha så mycket förklarat för sig varenda millimeter och detalj. Vilka är de? Alltså de, när Jesus säger, det är inte ni som är frisk. Det är inte för er jag har kommit. Jag kommer ju för de som var sjuk. Alltså det som är bristfälligt. För de små, enkla, men de rika får också vara med. Och avancerade människorna. Ni vet, den rike mannen, han var ju inte alls bortkastad från Gud. Vi vet inte vad han gjorde för val. Han kanske valde att följa sin förmögenhet. Men Jesus sa i varje fall att du kan följa mig också. Han fick göra sitt val. Men för den som inte har de bindningarna, som det enkla folket, som kanske inte ens har mat att äta varje dag. Ja, men för dem är det enkelt att ta emot Jesus. Eller enklare är det i varje fall. Och förra vecka då firade vi nattvarden. Som ni förstår så försöker jag prata om advent. Men just det här, ska vi fira julen? Alltså det finns tre alternativ att välja på här. Jag tänker inte tala om för någon av er vad ni ska göra. Fråga Gud och följ anden. Det är mitt huvudbud. Lita på att Gud bryr sig om er var och en och kan leda er var och en. Följ inte någon predikant, följ ingen människa, följ ingen profet. Det är väldigt farligt. Följ Jesus. Det är han som grejar med. Ska vi fira på julen att Herren har blivit född? Vi brukar ju läsa det i julevangeliet. Eller ska vi fira på julen när många som vet jag som känner sig betryckt idag över att man inte pratar och längtar så mycket efter Herrens ankomst. Han ska ju faktiskt komma tillbaka också. Vad ska vi fira? Eller ska vi fira julen? Jag vet inte. Ja, vi kanske inte behöver undvika julen. Vi kan väl delta i den delen av denna världens firande. Bara vi liksom har Herren med oss i det vi gör, så går väl det också. Men vi behöver inte hylla de gudarna. Men det är mycket mammon på julen. Det är mycket materialism på julen. När vi firar vad vi nu än firar, så ligger vi rätt ändå. För vi kan ju inte liksom gå och förvänta oss från första advent, om nu det skulle stämma, att vi firar Herrens ankomst. För han har ju redan kommit. Så då blir det ju falskt hos oss. Men däremot om vi liksom går och väntar efter att han ska komma tillbaka. Han ska ju faktiskt komma tillbaka. Om man läser Apostlagärningarna 1:9. Så står det ju där ganska tydligt vad som ska hända. Apostlagärningarna 1:9-12. Då står det så här där. Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp. Och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp. Se, då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Den är Jesus som har blivit upptagen från er till himlen. Han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Och så 12 versen. Då vände de tillbaka till Jerusalem från det berg som kallas Oljeberget. Och som ligger nära staden. På Oljeberget alltså. Och här står det två män i vita kläder. Änglar alltså. Och förklara för dem. Du behöver inte stå där. Han ska komma tillbaka. Så de fäste liksom fokus på att ja, nu har det skett det här. Hans del på jorden är över nu. Så förvänta er istället nästa fas. När han ska komma tillbaka. Och det är det som advent blir mer och mer för mig nu. Den första fasen har ju Jesus slutfört. Han har lämnat jorden. Han har farit iväg från Oljeberget. Och han ska komma tillbaka på Oljeberget igen. Så det är inte det vi ska vänta till. Ja, det må ju vara 24 december då. På julafton. Det skulle vara underbart. Vad ska man då göra med alla julklappar man köpte? Ja, men i varje fall, det verkar som att det är två olika högtider det är frågan om. Man ser hur det praktiskt har blivit i vår värld, åtminstone i vår del av världen. Jag tror verkligen inte att vi skulle hylla materialismen så mycket på julen som vi gör. Men om vi vill köpa julklappar för 1000 kronor till någon, det kan vi väl göra, det är väl inget fel. Men då får jag ändå 1000 kronor mindre och köpa mat till de som inte ens har mat. Så det är ingen lätt avvägning. Nu räcker inte vi till för alla människor. Men vi kanske inte ska satsa allting på någon enstaka heller. Om vi har mycket pengar och vill ge då. Det är ju ingenting som Herren klagar över. Och det är väl signat för oss som vi gör nu. Men tänk om vi får ge lite, gör nytta. Lite blir uppskattat och tacksamhet till Herren. Jag menar om Jenny skulle köpa en jacka till mig, då skulle jag bli jätteglad. Men frågan är hur tacksam till Herren skulle jag bli? Jag menar, jag har redan en massa jackor. Jag skulle kanske gå och fundera med Jenny, så 1200 spänn för en jacka, hade inget bättre att lägga pengarna på. Jag skulle absolut gå och tänka så. Och så först skulle jag förstöra din glädje då. Och få ge. Så jag skulle väl tiga då. Men jag skulle väl känna ungefär så här inne. Jag är så tyvärr. Det är inte lätt med Johansson. Materialistisk är jag inte. Det går inte att tillfredsställa mig så. Men det som gläder Herren brukar jag vara glad över. Har jag märkt. Och att få ge dit det saknas. Det vet jag gläder Herren. Jag brukar aldrig ge där det redan finns, det jag tänker ge. Av vilket skäl gör man det? Då är det väl ingen hjälp. Men man ger väl lite saknas. Ja, lite om givandet där. I varje fall. Den är Jesus nu då som föddes i september och vissa firade i december. Eller det finns andra tolkningar. Jag säger bara september så här som en. Det finns fler förklaringsmodeller till när Jesu födelsedag var. Men han har fötts i alla fall, så långt kan jag säga, och det är sant. Han levde sedan ett helt liv fullt ut i det syfte som Gud, Fadern, som han själv en del av, hade när han kom hit till den här planeten. Han skulle alltså bli vanlig människa. Och han skulle leva på samma villkor som oss och ännu värre kanske. Det var inte lätt att vara Jesus. Och fram till att han var 12 år, då fick han väl växa upp någorlunda som vanliga grabbar. Men från att han var 12 år började han att visa att det var något extra. Och det gjorde han ju i templet. När han var där och pratade med de visa. Och satt alltså en samling, förmodligen gubbar där då. Som har studerat skrifterna i alla sina år och kan varenda millimeter av den. Men de förbluffas ändå över hans kunskap. Han hade inte läst skrifterna på samma sätt. Han var ju den kunskap som de läste om. Men de förstod ju inte det. Och när han saknar kunskap, så himlens Gud som fortfarande är kvar uppe i himlen också. Alltså man skapar allting. Han vet väl hur allt fungerar. Inte är det något problem. Den största vetenskapsmannen som finns, det må ju vara Gudfadern det. Det är inga teorier där, utan det är praktisk handling. Han säger så blir det. Så det är klart att Jesus utmärkte sig där. Sen efter det så känner man inte till så det väldigt mycket förrän han börjar framträda offentligt då. Och då är han runt 30 år. Och sen då, så det är 3-4 år är han i aktiv verksam tjänst då. Det är det vi läser om, för det mesta när vi läser om Jesus. De 3-4 åren bara. Och då skulle hans syften fullföljas. Och vad var hans syften? Jo, det var ett nytt förbund. Ett nytt förbund. Det var ju så att Gud hade upprättat ett förbund med människan redan innan. Alltså det förbundet då som baseras på hans lag och olika saker så. Prästerskapet gick in i det allra heligaste för att frammana försoning för folkets synder och så vidare under det året och så. Det var inte alla gånger de prästerna överlevde. Var de inte själva rena när de gick in där så fick de bära ut dem istället. Så att det här skulle upprepas ständigt och jämt. Men Jesus, han nu vart ju själva Gud, offret. Alltså det mest fullkomliga som kan tänkas, det mest eviga som kan tänkas. Det som har mest liv, det som är själva skapelsekraften i precis allt som finns. Det som är själva livet, blev vårt offer. Det går inte att tänka sig ens någon värre än så, någon mer än så, någon större än så, någon mäktigare än så. Och det är liksom verkligen ett offer som gäller för alla tider. Och det man ser fram emot liksom när man tänker på advent. Det är inte julen vi firar. Det är det här mäktiga vi firar. Det är fantastiska som vi inte ens begriper alla gånger. Men som vi av nåd får leva i ändå. Jesus offrades för oss. Jesus offrades för oss. Och då ska vi se på Lukas 22. Det läste jag förra gången också. Men jag går direkt till vers 20. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Denna bägare är det nya förbundet i Herren Jesu blod som har utgjutits för oss. Det hör adventen till. Jesus som föds kommer det syftet. Jesus som återkommer en dag har fullbordat hela räddningsplanen för oss. Alltså vi är fortfarande i en del i skapelseprocessen. Det är inte riktigt färdigt allting än. Men alla förutsättningar är lagda. Vi behöver bara ta emot dem. Så när vi dricker den här påminnelsekalken och vi tänker att det är Kristi blod, då tänker vi också, det här är det nya förbundet. Det vill säga, nu hänger det inte längre på om jag kan uppfylla all lag. Det hade Gud sett att det kan ju ingen. Vissa trodde det, kanske fariseerna. Ja, tack vare det nya förbundet, jag slipper bli farisé. Jag behöver inte försöka ens. Jesus Kristus har uppfyllt alla lagens krav åt oss. Det är inte så att vi måste leva upp till det hela. Jesus har gjort det och vi får del av det som en fri gåva. Och när vi då ser kärleken i det, att det finns en människa som tyckte att jag var så värdefull, så jag var värd att dö för. Då smälter det frusna i mig. Har jag gamla sår så ligger det något fruset kring dem. För de ömmar och de har gjort ont tidigare. Och det här måste smälta först. Så att Herren kan få lägga allt rätta igen. Och när Jesus då dog för oss utan att vi har förtjänat det. Vi har inte begärt det. Vi kan inte räkna ut det. Vi kan inte åstadkomma det. Han har självmant gjort det så. För att han älskar. Ja, vi ska då vara bra hårdhjärtad om inte det rör någonting i oss. Men det värsta är att det som brukar bli mest berört av det är precis det som vi kanske inte vill se alla gånger. Det som har gjort mest ont en gång i mitt liv. Det som har fått ett sår där jag inte kunde liksom få det riktigt läkt. Så jag la någon skynke över allting istället. Men då har jag den kvar. Men Herren har tänkt att vi ska få vara fri. Men när Jesus, när ryktet om att Jesus skulle födas, alltså när han, ja, ni vet, det här om Herodes och så, och de här tre vise männen, eller trollkarlarna då, liksom gick och berättade för Herodes att en kung hade fötts i Israel. Vilket hot! Det fanns ju redan en kung där. Gissa om han kände sig hotad. Men vad är det för typ av människa som känner sig hotad av ett litet spädbarn? Vem av er skulle känna sig hotad av ett spädbarn? Herodes gjorde det. Han kanske hade tagit del av vissa skrifter och hört att det skulle komma en messias. Men framförallt var han ju så stor och mäktig själv. Det var hans sanning som rådde. Det var hans makt som skulle försvaras. Det var hans domän som skulle tillhöra honom. Så till och med ett litet spädbarn kunde vara ett hot för det. Ja, så Jesu födelse påverkade sannoliken livet redan innan han hade börjat verka. Det är det stora. Och är inte det advent handlar om. Men sen då liksom om vi sträcker ut allt det här. Vi går 33 år framåt i tiden. 34 kanske. Tills att han får till himlen. Och där får vi nästa besked. Alltså då säger moment 1 är färdigt. Ungefär. Eller kanske moment 2 eller moment 3. Men de fick det budet. Vad står ni här och tittar för? Det är färdigt nu. Nu har han farit till himlen. Han ska komma tillbaka. Ja, men då får vi vänta på det då. Han ska komma tillbaka. Och det är faktiskt så jag vill mer förstå ordet advent idag. Det är ganska roligt med det här ordet advent. Det står utan någon som helst tempelsangivelse. Så, ja, latinet förstår inte jag mig på. Men jag vet att det är romarna som man brukar hålla på med latinet. Inte judarna. Och jag tror att judarna ligger närmare sanningen än vad romarna har gjort. Så att då litar jag mer på hebreiska och arameiska och de språken. Då. Men de begriper jag inte, så jag brukar läsa på svenska. I varje fall. Det här nya förbundet. Om vi går in till första Johannes brevet som är så fantastiskt. Jag brukar tjata om ett för mycket. Första Johannes brevet. Alltså Jesu blod. Syftet, alltså tänker att Jesus visste om att han skulle korsfästas. Det var hans uppdrag, alltså han visste om det innan. Det kanske inte när han var spädbarn, men han satt upp i himlen och var Gud fullt ut. Han var lika mycket Gud när han gick här nere, men då i mänsklig gestalt. Då. Och han visste hela tiden att det är hans syfte, det är hans uppdrag. Jag ska korsfästas, mitt blod ska utgjutas för de här människorna som korsfäster mig. Ja, men det är mycket kärlek i sånt. Jag menar, det är ganska så svårt liksom att göra något gott och ge något gott till någon som är schysst mot mig. Men hur mycket skulle det krävas av Guds kärlek av mig men jag ska testa mig själv. Om det kommer någon person och slår mig så fort jag går förbi han. Ta ett baseballträ och slå mig någonstans varenda gång jag går förbi. Och jag går förbi där en gång om dagen. Ja, hur svårt skulle det inte vara att ge någonting dit? Eller om det var om jag skulle ha en granne som så fort jag visade mig ute så kom de med en kniv och skulle sticka mig någonstans. I ändan och hål här och där. Så jag blödde jämt, tillfogad med smärta. Ja, men hur skulle det vara att göra något gott mot den personen? Man skulle kunna göra det i tro. Om man följer Guds ord. Men ur mig själv. Nej, det skulle upplevas på motbjudande. Men Jesus, han gav frivilligt allt han var. Han plågade och torterades frivilligt till just oss människor. Precis vi som korsfästade. Det var vi människor som gjorde det. Vi som inte tog emot han. Vi har tagit emot han, vi som är kristna. Och judarna kommer att göra det. Det är Guds plan att de ännu inte fullt ut har tagit ut. Så de gör egentligen inga fel. De följer faktiskt bara Gud. För att det är tack vare att de inte har tagit emot Jesus så mycket som evangeliet har gått ut till oss alla andra. Så att vi fick chansen att bli frälst vi också. Så var Guds plan. Så judarna gör inget fel. De är fortfarande lyhörd Gud fast de kanske inte ens begriper det. Det vill jag påstå. En dag ska de se. Och då blir ju hela deras folk frälst också. Ett nu. När Jesus sätter ner sina fötter på oljeberget. Ett nu. Då ser man vem som han hade korsfäst. Och inte kommer de att komma med några billiga bortförklaringar. De böjer sig bara för att de gjorde fel. På samma sätt som vi har tagit emot Jesus en dag. Gud, jag behöver dig. Jag behöver förlåtelse. Så det blir ingen skillnad på det heller. Om man läser i första Johannesbrevet. Första kapitlet. Och femte versen då. Alltså det här det handlar om att vandra i ljuset. Men det är faktiskt det som hör det nya förbundet till. Detta är det budskap som vi har hört från honom. Och som vi förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret. Då ljuger vi. Och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset. Så har vi gemenskap med varandra och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningens ande, eller sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till lögnare. Och hans ord är inte i oss. Ja, som vi har lärt känna hur kanske fariseerna var. Så kan man väl kanske gå och tro att det var väl en samling människor det kanske som gick omkring och levde upp till lagen tyckte de fulländat. Så att de hade ingen synd. Ja, då gör de alltså Gud till lögnare. Det är ganska dumt eftersom han är vår räddning. Och det värsta av allt. Om vi inte bekänner. Så kommer inte det här nya förbundets effekt i oss. Alltså det vill säga att Jesu Kristi blod. Renar ju oss från all orättfärdighet. Jag menar om jag ska fostra ett barn som växer upp. Ja, när det är så här stort vågar jag inte fostra längre. Men fram till hit ungefär då. Då försöker jag ju lära dem väldigt mycket liksom mänsklighet och mycket annat. Och sen när de har växt upp lite mer, då försöker jag lära dem beteenden och kunskaper och så. Ja, det kan man ju ändra på. Och jag kan ju få mitt barn till vilket beteende som helst, men jag kommer aldrig åt dess hjärta. Det yttre beteende kan jag väl ändra. Och det kan man kanske göra själv med egen viljekraft också om jag har dumma beteenden. Jag kommer inte åt det här inne. Och en del av mina beteenden är ju faktiskt synd. Så hur bär man sig åt? Ska jag lära mig liksom att bete mig så att jag inte syndar? Men tjänar jag någonting på det? Ja, kanske. Jag skadar ju i varje fall ingen annan. Men själva synden bor ju kvar i mig ändå. Så jag blir i varje fall lidande för henne. Men när vi bekänner det hela, då medger vi i oss så här: ja Herre, jag är verkligen så bräcklig. Jag har verkligen så stort behov av att få förlåtelse. Jag gör mitt yttersta i allt jag kan och jag räcker ändå inte till. Och jag kräver utav andra att de ska leva upp till samma ideal som jag ständigt misslyckas själv inför. Hjälp mig, syndare, Gud. Och då har jag medgivit min synd. Och då börjar Gud att rena det orättfärdiga. Det som ligger i botten här. Och som får mig att tänka de här hemska idealen. Jag menar, det är ingen här som går och plågar någon annan med några hemska synder. Så här är det ganska schysst. Men rätt vad det är så dyker upp en människa i ens närhet som lägger en enorm kravbörda på en. Eller börjar anklaga en falsk för ena efter andra. Jag hade någon sån människa efter mig för några år sedan. Och det går inte att göra någonting åt det. Jag kan bara inse liksom, ja men den personen har ju helt fel, så jag behöver inte bekymra om det. Men ändå så är det en börda att bära. Men jag tänker väldigt ofta så här: men herre, hur går det för den människan då? Det ser så rättfärdigt ut, men hon får ständigt andra och må dåligt. Ska hon inte få vakna någon gång, hon, tycker man då? Ja, jag kan inte göra någonting åt sånt. Gud kan ju. Men tänk om bekännelsen fick komma där någon gång. Så att hur skulle det kännas en sån gång att få bort det orättfärdiga som driver fram det här hos mig? Tänk vad skönt det skulle vara. Alltså, när jag var alkoholist, jag bodde i Timrå, då var jag känd som alkoholist och fick verkligen känna hur det är när folk föraktar en, ser ner på en, förtalar en och är rädd för en. Och om jag gick på Köpmangatan, det finns egentligen bara en gata i Timrå där jag bodde. Där gick ju alla då. Gick jag på ena sidan så kom jag och gick. Ja, då såg man hur de flesta vek över och hellre gick på andra sidan. Då ville inte ens möta en. Och alla hade väl olika skäl för det. De flesta kanske bara var rädd för mig. Men jag gjorde aldrig någon fluga för när. Jag var snäll av mig. Eller hämmad, kuvad. Sen när jag hade blivit nykter, när jag fått möta Jesus och han hade befriat mig från min alkohol, så hade det hänt mycket i mitt liv. För det första så ändras mitt språk. Varenda svordom bara försvann. Och jag hade inte ens bett om ett. Det var en av mina kompisar på torken som jag låg till då som frågade: vad är det som har hänt med dig? Ja, vadå? Jag har inte svurit på en vecka. Jag hade inte märkt att det blev en förändring, men omgivningen märkte mig. Så jag nämnde väl lite lätt för honom att han, ja, jag har väl mött någonting större. Och så sen så hände den här andra grejen att jag fick tillbaka en kropp som jag kunde vara väldigt stolt över. Det var ingen alkoholistkropp helt plötsligt, för efter ett halvår var jag så vältränad så jag nästan skämdes för henne. För det gick så lätt. Jag har gått ner 45 kilo vikt, inte av att banta, utan bara träna och se till att det fick bli muskler istället för fett. Så jag mådde bra. Det var dyrt att köpa nya kläder, men jag hade ännu inga pengar så det spelade ingen större roll. Så höll jag på så. Sen for jag ner till Timrå för jag hade en massa skulder att göra upp med. 57 stycken fordringsägare hade jag. Ett antal kreditbolag så här som jag har gjort upp med, men övervägande del privatpersoner. Av något skäl som inte jag kan förklara, men som jag idag förstår, att det måste vara Gud som har lett min hand under sista tiden i mitt liv som alkoholist. För jag hittade plötsligt en lista där jag väldigt systematiskt har skrivit upp datum, vem jag lånade av, mina egna troliga avsikter, och allting stod lurad, aldrig betalat tillbaka, och så summan. Och gissa om jag var glad över det. När jag började vara nykter och såg, ja Gud, så här ser det ut. Nu vill jag göra rätt för mig. Så jag får börja med det här. Och betala av allting. Och det tog så där 3-4 år. Jag hade gjort varenda krona. Tack vare den listan. Plus en till som jag hade glömt att skriva upp. Men han kommer på och minner mig själv. Men han sa, jag hade skäft i skänken, sa han. Så att jag hade inte behövt ha henne på listan. Men det roligaste av allt, det var att jag fick känna det här underbara. Att gå på Timrås gator utan att möta förutfattade meningar, utan fördomar. Ingen var rädd för mig eller någonting. För det var ingen som visste vem jag var. Ingen kände igen mig efter ett halvår. Ingen. Det första jag for till, det var Roger. Roger Tingström, om du hör det här. Han bodde längst norrut. Jag försökte vara effektiv. Jag hade dåligt med pengar. Jag skulle betala mycket skulder. Så jag ville inte köra upp en deciliter bränsle för mycket. I en bil som jag dessutom hade lånat. Så jag började norrifrån. Och så åkte jag till Roger. Inte deras gård. Och så åkte jag in på gården där. Och han kommer gående till bilen så här. Och så man pratade med vem som helst. Han såg inte att det var jag. Och så tittar han in och undrar, så börjar han förklara. Ja, det är många som kör fel här. Du ska förmodligen bort över där. Vägarna är så dåligt skyltad genom skogen här, så att man hamnar ner på deras gård som en hästgård. Men de flesta ska till ett sommarstugområde och en badplats. Så han går med direktiv att fara. Och sa, men jag har inte alls tänkt fara dit. Nej, var ska du då? Jag skulle hit. Ja, varför där då? Ja, jag tänkte få träffa och prata Roger Tingström lite. Ja, det är jag det, säger han. Ja, det vet jag väl. Men vet du vem jag är? Nej, säger jag. Då började han bli lite rädd. Han hade väl inte så bra samvete han heller. Och då sitter en muskulös, biffig kille där som man inte kände till. Jag vet inte vad han hade, men han var lite tveksam. Då sa han, men det är Janne Johansson. Och då såg han det. Och han vek sig dubbel i skratt och låg där bredvid bilen och skrattade. Och jag tänkte nästan att jag blir ansvarig, för han dör ju av det där snart. Han måste ju andas någon gång. Och så där höll det på. Och sen höll jag på. Och det här är ingen som helst överdrift. Alltså, jag minskar ner faktiskt det jag berättar. För att åtminstone bli trodd lite. För blir det för mycket så... Ja, sen då någon annat svep så for jag hem till min mor. Och inte ens min egen mor kände igen mig. Alltså, då har man förändrats, det kan ni förstå. Och det var ingen som kände igen mig. För när jag själv sa till, ja men det är jag, Janne Johansson. Då såg de, pop, som man drog bort en täckelse ungefär. Då sågs det. Och det var bara glädje och tacksamhet. Och det tror jag det. Men vad underbart och vilken skillnad att ha gått från det här. På 6 månader har gått, folk var rädd för en, jag föraktad, förtalad, misstänkliggjord alltid, till att inte ens vara känd. Så jag fick gå där och aldrig möta någonting av det här. Och vad man kände sig så fri, man kände sig så godkänd. Och jag visste, och jag bara prisade Gud över att jag gick. Det var bara ett konstigt undantag mot det här. Det var en som kände igen mig. Och det var Clifton. Och Clifton var en av de värre knarkarna i byn. Han var den enda som kände igen mig. Då satt han uppe på Domus restaurangen så här. Och så ser han mig gå förbi. Han ser bara ryggen på mig till och med. Och så kom han springande och han var alltså, han höll väl förmodligen på att tända av, tror jag. Anfådd och konstig, och han var alldeles förstörd av alla droger. Och jag var bara helt fräsch. Jag hade träffats 7-8 månader innan i en gemensam party. Jag hade fått möta Jesus och blivit fri, inte han. Och det var en väsentlig skillnad. Och han såg den här skillnaden och så kom han springande efter mig. Och jag måste säga att om jag... fick bestämma själv, så är det precis sånt liv jag skulle vilja leva idag. För jag har aldrig sagt ett så fantastiskt bra vittnesbörd till någon människa någon gång i mitt liv. Med så få ord och med så stark effekt som jag fick då. För då kom han springande efter mig och så säger han så här. Hörru Janne, de säger att du har blivit religiös. Nästan anklagande. Clifton var ganska... Det var en rolig... Han behövde aldrig vara rädd för killen. Men han var väldigt konstig. Och jämt heroin påverkad, tror jag. Och Nej, det har jag inte så. Jag har blivit kristen. Jaha, vad är det? Ja, jag har tagit emot Jesus i mitt liv. Jaha, är det något bra? Är det någonting att ha det? Ja, sa jag. Vad tycker du själv? Tittade han på mig. Hör du, får jag låna en 10 av den? Nej, sa jag, det får du inte. Jag vill inte bidra till dina drogerna mer. Nej, men jag ska bara in till Frälsens arméns och lägga in mig. Ja, där kan du få 20 kronor för. Och så for han en väg. Och det var allt. Ingen mer än så. Och det gick över på, tog inte en minut ens. Tills att jag bodde kvar här uppe. Jag bodde här uppe i Övik. Och så ser jag han efter kanske 2 år på UH. Som var mitt tillhåll då väldigt mycket. Och jag ser karen hur han har svidat upp sig i kavaj och snyggt. Väldigt snygg var han liksom. Vältrimmad. Det var inte något vrak längre. Jag tänkte, det kan inte vara Clifton. Jag vet att Clifton hade börjat så där typ 8-9 år med heroin innan. Och börjar man med heroin har man 8 år kvar att leva. Så jag tänkte, det här stämmer inte. Men jag gick fram och frågade. Han hade en hatt också. Det ser man inte på så mycket människor. Så därför tänkte jag, det kan nog vara Clifton ändå. Så jag gick fram och frågade han. Men hur är det här Clifton? Ja, säger han. Känner du igen mig nu? Ja, jag har bara stått och väntat på att du ska komma och prata med mig. Men du ser så rädd ut. Jag blev väldigt så här fundersam på vem du är. Men det är alltså Clifton, ja. Men vad roligt att se det här. Vad gör det här Övik? Hör du, jag var bibelskola här jag nu i Pingstkyrkan. Är inte din församling det? Jo, sa jag. Det är min församling. Hur har det gått till? Ja, men kom ni inte ihåg att du lånade 20 spänn åt mig för några år sedan? Jo, men jag gjorde som jag sa. Jag for till Frälsnings arméns som fanns i Sundsvall. De hade någon slags motivationshem. Det var inte behandlingshem eller så, men de försökte motivera missbrukare till att söka hos Gud. De hade inte så höga anspråk. Men de hade ju hjälpt han där från hela kittet alltså. Och 2 år efteråt fick jag se karen. Och förstår ni vilken skillnad det är det här med förr och nu. Att vara föraktad och förtalad till att ingen ens känner igen den. Alltså, det är så underbart. Men jag kan säga det att ni som lever i Kristus. Se bara till att blodet får rena er emellanåt. Gå inte och bär något bittert eller hemlystet eller gammalt. Ta ni för Gud för han kommer läka henne. Och ni är dum i huvudet om ni inte vill bli läkt. Alltså, jag känner inte till något vettigt folk som liksom frivilligt vill behålla något sjukt hos sig. Alltså, vi är skapat i Guds avbild. Det är tänkt att vi ska bära någonting av hans härlighet. Det ska dofta Kristus om oss. Och kanske det var det som Jesus Kristus lät Clifton känna när jag gick där förbi. Jag hade aldrig pratat med han hur han kunde se att det var jag. Ingen annan gjorde det, inte ens morsan. Det var något magiskt, något mystiskt. Ja, det var det. Som heter Jesus Kristus. Magiskt är det inte, men bra är det. Och just hans ärliga fråga. Nej, det här med Jesus, är det någonting att ha det? Jag spelar väl ingen roll vad han använde fort. Han var ärlig. Han såg att det här ville han ha. Det här behövde han. Och sen drog han iväg fortast möjligt. Han visste direkt vart han skulle. I en kristen famn någonstans. Och det var Frälsnings arméns motivation. Sen. Han behövde bara 20 spänn. Och höra talas om Jesus. Så vände hans liv. Så när Jesus säger så här. Om jag går omkring och tror på mig själv. Att jag inte behöver syndernas förlåtelse någon gång. Då gör jag Gud fadern till lögnare. Syssla inte med sånt. Djävulen njuter av det. Gå istället och bekänn din brist. Om det är en yttre synd eller en inre orättfärdighet. Så du får bli fritt där. För kanske Gud vill ha dig som ett kar. Kanske han vill förvara någonting av himlen hos dig. Kanske du ska vara ett medel där den heliga ande får trivas. För när du går härifrån och du går, om du far iväg liksom till rondellen och så kommer du på att du ska tanka och far in på OK eller vart du nu gör det. Och så går du och ska betala och så står det en filur där. Och så säger han, hör du, vad är det med dig egentligen? Ja, ingenting. Vad är det? Ja, men vad har du som inte jag har? Ja, Jesus säger du. Ja, men det vill jag ha. Ja, men det är klart man tar tillfället. Alltså, det är så Guds rike sprider sig. Det är inga märkvärdigheter. Alltså, det är liksom det mest normala och naturliga i vårt liv. Och tro mig, vilket, det är sån glädje. Det är sån obeskrivlig glädje. När jag vet så här. Jag själv hade kommit fullt utifrån djävulens käftar. Klift om akvarder. Och även om man liksom, det, vi var alkisar och narkomaner. Så det räknas ju inte hos folk. Men vi varandra, vi vet fortfarande om att vi är människor. Vi tycker om varann och vi har människovärde. Vi är trasig och förstörd, det är sant. Men vi är fortfarande fullvärdiga människor. Så internt hos oss lever det kvar. Och när man då ser Clifton blir så snabbt upprättad, fast han kanske bara hade ett halvår kvar statistiskt att leva. Och när man får möta samma kar 2 år efteråt på UH då, och höra att han nu går på bibelskola för han tagit emot Jesus, då är det värdefullt att leva. Då förstår man någonting av livets djupaste innebörd. Och då förbleknar allt det andra. En själ räddad för evigheten. Ja, hade jag 20 Rolls Royce-ar så skulle jag kasta dem för att få möta ett sånt tillfälle till i mitt liv. Så det är spontant, så det är äkta, så det är ärligt. Det här nya förbundet som vi har i Kristi blod, det innebär att vi är alltså det prästerskap som Gud använder idag. Den heliga ande bor hos oss och kan trivas hos oss. Inte för att vi är duglig. Oh, nej. Inte för att vi är syndfri. Ja, det tror du bara. Påstå inte det, för då gör du Gud till lögnare. Det står så här i Guds ord. Det finns alltid någonting hos oss som inte håller måttet inför Gud. Men det är inte den som är den viktiga biten. Den viktiga biten är att blodet renar från den där och jag är förklarad som rättfärdig. Det är det nya förbundet. Jag ska inte försöka hålla lagen fullt ut. Jag behöver inte hålla alla högtider som kan tänkas finnas. Julen får vi ifrågasätta i varje fall. Det går ju ut på att Jesus har gjort allting klart för mig. Det är det nya förbundet. Det är han som har uppfyllt all lag som behöver uppfyllas. Om jag så har misslyckats ett helt liv så har han uppfyllt allting ändå. Han är offret. Och det han vi väntar på ska komma tillbaka. För om vi får tag emot han nu och det får sådana effekter. Alltså när han var spädbarn innan han sen ens hade så kunnat ha sagt ett ord. Så var det sådana effekter hos Herodes. Ja, men vad ska hända när han sätter ner sina fötter? Och då är han ju lejonet av Juda. Då bävar jorden. Inte vi, vi kommer jubla. Men de som tror att de äger den här planeten. De som startar krigen, de som förstör planeten för egen vinnings skull, de kommer att bäva. De får chansen att bli frälst den sista omgången, de också. Men ja, vi är redan, vi är frälst redan. Det nya förbundet, så det gjorde vi förra veckan här när vi tog nattvarden. Bägaren med vin som ska symbolisera hans blod är en påminnelse om det nya förbund vi har gått in i. Och det startade då. Dagarna innan han korsfästes. År, vad kan det vara? 30, 32, 33, 34. Du är bra på judiska kalendern, vad är det för år? 5, 7, 7, vad sa du? 5, 7, 7, 6. Oj då, har vi kommit så långt fram. Ja, men i varje fall. Det startade då. När Jesus instiftade nattvarden som är hans nya förbund. Och när vi väntar på hans återkomst så ingår det i hans nya förbund. När vi har tagit emot honom som frälsaren när han föddes, vad du än vill fira för aspekt i advent, så ingår det i det nya förbundet. Det är det nya förbundet. Det är Jesus som gör det. Vi kan inte berömma oss om någonting. Jag menar, Clifton var frälst inte för att jag kunde någonting, utan för att han sökte och ville ha med Gud att göra och Gud råkade bo en stund hos mig. Så det fanns någonting där. That's all. Vi kan inte det här själv. Men människor kan bli rädda till evigheten genom oss. Men det går inte. Om du ska ha ett inre tillstånd. Säg att du har blivit dåligt behandlad som barn. Någon har slagit dig för mycket. Någon har varit orättvis mot dig. Någon har beljugit dig. Ja, men gå där och var bitter då. Men tro inte att den där bitterheten och heliga ande är samma sak. Gör inte det. Den där bitterheten fördriver heliga ande. Så du känner kanske inte av konflikten. För att när den heliga ande bor i oss så har vi fortfarande ett kött. Då brukar vi känna av den här kampen. Men när bitterheten råder helt. Ja, vi kan bedröva den heliga ande så hårt så han lämnar oss för en stund. Han kommer ju tillbaka, men vi kan lura oss grundligt. Blodet är det nya förbundet. Advent hör ihop med det nya förbundet, inte gamla. Må vara katolikerna som drog igång julen och advent. Men låt oss hålla oss till Bibeln ändå. Om vi har en högtid nu då. Ja, det kanske är mammon som driver den. Det kanske är det babelska riket som ligger bakom, vad vet vi. Men vi har ju fortfarande valet att låta den här december månad vara tillägnad vår Herre för alltid. I Jesu namn. Amen.